I sin nya bok Ultravåld vill Tone Schunnesson utnyttja fiktionens spelregler för att begå våldshandlingar utan konsekvenser. I dagens P4 Extra gästen berättar författaren att hon tillbringar timmar med att studera slagsmål på nätet. Att hon under ett år fantiserat om Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Och att det är genom skrivandet hon förstår världen. Jag heter Henrik Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Tone.
Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
Det stämmer.
Har du varit att frossa i denna destruktiva energi?
Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att grotta ner mig, så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart, men mycket mardrömmar på nätterna.
Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner ju ända från Cyklopernas land och Babel i SVT och podden Café Bambino.
Yes.
Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
Ja, men det känner jag, att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
Det är det, men 3 böcker, jag har också skrivit en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
Fel av mig, förlåt, bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
Ja, men om man ser aldrig det, sällan man ser.
Ja, är du en sån som sparar dem?
Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
Ja, vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 2. Men först en låt ni känner igen, gissar jag, kopplat till hennes bok. Singing in the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
Snälla, säg kopplingen.
I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
så
den här låten.
Spelas Singing in the Rain.
Ja, det är...
Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
Jaså?
Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Nej, jag är helt galen i musikaler.
Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
Exakt.
Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Och det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka eller hur du nu
vill. Ja, vad härligt, njuter jag.
Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högbojlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
Ja, men jag kände att jag fnissade nu när du läste det.
Då
kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik och de har 2 barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord, och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen liksom. Och boken är i 2 delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Ett, jag gillar, liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trio, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på, ja, men våld i familjer eller våld liksom som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här som om det finns någonting som delar, om de delar någonting. Men också för att jag tror att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
Framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
Det
boken ett utlopp för detta, att liksom det, ja, finns ju något som är väldigt förbjudet också.
Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom med sin egen röst, men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. Det har varit en utmaning, men också väldigt spännande.
Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud, alla i boken är så jobbiga. Och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud, alla mina vänner är så jobbiga. Men sen så var jag inte om det riktigt är sant. Utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism. Alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Jag älskar typ Almodóvar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
Allt om min mamma. Stor.
Allt om min mamma. Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de liksom, det är väldigt upphöjt. Och det, i den här boken i ultravåld så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
Ja, jag tycker det. Jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom, för det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi. Jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Bara låg och fantiserade om det typ ett helt år. Jag vet.
Vad härligt.
Jag vet, det var så trevligt. Det var så fint och gott. Och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
Verkligen.
För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju både en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra är gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll, Tone. Är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
Ja, men, nej, inte. Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt. Sen kan mina vänner berätta liksom ny. Det här svenska kändisar till exempel. Det är ett stående skämt i Klopparnas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så jag har liksom mitt lilla specialområde kan man säga.
Du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
Det stämmer.
Varför valde du att berätta om det?
Jag vet, det är lite både och tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
Ja, faktiskt.
Och det man får reda på när man liksom säger, jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros, så får de en följ av mig på Instagram.
Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
ja, men det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig sådär, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
Oj, varför så lång tid?
Ja, men jag vet inte. Jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja, men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars, när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
Det älskar jag.
Ja, förstått det. Det låter, det är så skönt att bara få säga ordet.
Jag vet. Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
Ja.
För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
Ja. Och är bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget?
Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså du vet, mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
Och bara njuta, eller vet, när man är hemma och jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar in att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
Och blir det någon resa till Paris?
Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
Wow!
Ja, det här har jag, nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen, så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris, jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum med AC och bara vara på mobilen.
Men och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och gick på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik, och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille, och fikade igen och pratade franska med varandra.
Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när jag var 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här, och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt, eller det ingår inte i planerna?
Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris, och det så här, författarhjälta för mig tidigt var liksom, ja, men Hemingway och alla de
generation.
Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
Och det tycker jag låter perverst, för tal om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir
för... Aj, fyr, det värsta jag har hört.
Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den staden är inte bra på det.
Nej, jag vet. Man får titta. Man får ha ögonen på trottoaren när man ut och går.
Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Schunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
Tack.
Tony Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.